Vi ska betrakta Hesekiels tempel, framförallt de kapitel som börjar med 40, några framåt, och ända fram till Hesekiel-bokens slut. Orsaken till att jag fick det här uppdraget att ta upp Hesekiels profetia om templet är väl det att jag för ett antal år sedan, 2008-2010, höll en serie bibelstudier i Vasa just om profeten Hesekiel. Och det finns också som pdf ute på nätet. Vi ska inleda med att titta på en kronologisk översikt helt kort från David till Esra. Det är alltså från 1000 före Kristus till 400-talet, när de sista böckerna i Gamla testamentet skrevs. År 2022 blev ett ödesdigert årtal för Nordriket. Då kom assyrierna och förde bort Nordrikets befolkning långt bort i främmande länder. Hesekiel var verksam drygt 100 år efter det. Hesekiel fördes till Babel i den andra deportationen år 597 före Kristus. Han levde i Tel Abib vid floden Kebar, en biflod till Eufrat. Möjligen ägde han ett hus där judarnas äldste brukade samlas. Han var verksam profet i 22 år, från sommaren 593 till 571. År 587 intas Jerusalem av Babyloniens kung Nebukadnessar och större delen av folket förs till Babel. Hesekiel verkade bland de deporterade i Babel. Han var en sträng domspredikant, men han var också en mild rådgivare och bekännare. Boken är en blandning av poetisk, konstnärlig skildring och berättande prosa. Han ger en levande framställning med bilder och symbolhandlingar. Det är därför som han räknas till de apokalyptiska författarna. Boken har många likheter med Uppenbarelseboken. Vi hittar paralleller också i Jesu liknelser och i Petrus syn i Apostlagärningarna 10. Fram till 587 förkunnar Hesekiel dom över Guds obotfärdiga folk som har lett till exilen i Babel och som ska leda till att Jerusalem och dess sköna tempel förstörs. Han varnar folket för det falska hoppet att Jerusalem inte kan gå under. Han profeterar också mot en rad hedna folk. Syftet är att väcka ånger och lydnad för Herren. I kapitel 33 inleds en dramatisk förändring av budskapet. Där berättas om hur en flykting kom med budet att Jerusalem hade fallit. Staden föll i juni-juli 587. Det omtalas i Jeremia 39 och 52 och i andra kungaboken 25. Från det började Hesekiel förkunna att Gud ska förbarma sig över sitt folk. Han ska själv söka upp de förlorade fåren och ta sig an dem. Han ska samla sitt folk från alla länder och föra dem till deras land. Han ska frälsa dem från deras orenhet, ge dem ett nytt hjärta och låta sin ande komma in i dem. Han betonar vikten att hålla fast vid Guds ord. Det här budskapet handlar inte bara om att folket ska få återvända till sitt land, som också Jeremia tydligt har signalerat. Det handlar också om en förändring som gäller hjärtat. Ett par verser från Hesekiel 36. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och från Hesekiel 34. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren Gud. De förlorade ska jag söka upp, de som gått vilse ska jag föra tillbaka, de sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. Men de feta och de starka ska jag förgöra. Jag ska ta hand om dem med rättvisa. Det här fullbordas i det nya förbundet. Jesus anknyter direkt till det här när han talar om sig själv som den gode herden. Det här ska vi hålla i minnet nu när vi går till Hesekiels profetia om templet. Men innan vi gör det tar vi en kort överblick över de olika templen som fanns och börjar då med tabernaklet i öknen. Det byggdes i Sinai enligt Guds noggranna anvisningar. Och det var förebilden för templet i Jerusalem. Det första av dem byggde Salomo åren 966 till 959 f.Kr. Och det förstördes i grund år 587. Detta fantastiskt fina tempel. Det följande templet var Zerubbabels tempel som blev färdigt 512 f.Kr. Det byggdes senare ut till Herodes tempel som blev färdigt år 64 efter Kristus, bara några få år innan det förstördes av romarna år 70. Mellan de båda templen kommer Hesekiels tempelritning, som aldrig har förverkligats. Man kunde ju tänka att det andra templet skulle ha följt ritningarna, men så blev det inte. Den stora frågan är om beskrivningen av templet ska ses som en profetia om något som ska hända i vår fysiska verklighet, eller om det är en symbolisk profetia. Några tror att ett tredje tempel ska byggas i Jerusalem. Låt oss se på de två templen som har funnits i Jerusalem innan vi går till Hesekiels beskrivning. I första krönikeboken 28 ger David noggranna instruktioner för det tempel som hans son Salomo ska bygga i Jerusalem. Han ger ritningar för det, en mönsterbild heter det, som han fått genom anden. För varje kärl till tjänstgöringen gav han exakt vikt i guld, likaså för ljusstakarna och skådebrödsborden, gafflarna, skålarna och kannorna. David berättar: allt detta har Herren visat mig genom en skrift av sin hand, allt som ska utföras enligt mönsterbilden. I första kungaboken 6 och andra krönikeboken 3 berättas om hur Salomo uppförde templet på Moriaberg, där Herren hade uppenbarat sig för David efter den svåra pesten och där Abraham hade fått i uppgift att offra sin son Isak. Det blev ett fantastiskt tempel. Den här illustrationen är från Concordia Self-Study Bible. Efter att templet blev förstört i grunden år 587 låg platsen sedan öde i 50 år. Sen kommer det andra templet som har namn efter fursten Zerubbabel, sonson till kung Jojakin eller Jekonja, som blev bortfört i Babel och juridisk förfader till Jesus. Det var tack vare perserkonungen Koresh edikt år 539 som det blev möjligt att folket fick återvända, eller en del av det, och under ledning av Zerubbabel lägga grunden till det andra templet år 536 f.Kr. Det uppstod många problem och arbetet återupptogs först 520 f.Kr. Det stod klart 4 år senare, den 12 mars 516 före Kristus. Det var ungefär 70 år efter förstörelsen av Salomos tempel. Zerubbabels tempel byggdes efter samma modell som Salomos tempel, men i betydligt vardagligare form. Den här bilden är också från Concordia Self-Study Bible. Herodes tempel är en utvidgning, utbyggnad av Zerubbabels tempel. Det var år 20 f.Kr. som Herodes den store inledde en renovering och den pågick ännu 46 år efteråt enligt Johannes 2:20. Därför brukar man kalla det andra templet Herodes tempel. Tyvärr gick det lika illa för det här templet. Det förstördes år 70 efter en flera månader lång belägring under den romerska härföraren Titus, som sedermera blev kejsare. Det är den förstörelsen som Jesus förutsäger i sitt eskatologiska tal i Matteus 24. Allt ska rivas ner. Det här är en modell av Herodes tempel som jag hämtat från Wikipedia. Den finns i Jerusalem. Men så kommer vi då till Hesekiels tempel. Hesekiel berättar att Herrens hand kom över honom i det 25:e året av fångenskapen vid årets början, på 10:e dagen i månaden. Det bör då vara den 10:e april 573 före Kristus. Hesekiel fördes till Israels land, till ett högt berg. Det står att det här skedde i syner från Gud. Här är en tydlig parallell till hur Johannes kom i anden och hur han då fick se märkliga syner, Uppenbarelseboken. Det ger en fingervisning att vi inte ska ta texten som en ritning som ska förverkligas fysiskt en gång. De detaljerade beskrivningarna gör det möjligt att rita upp hur templet såg ut. Här ser vi en rekonstruktion, men vi ska se på en ritning som jag har gjort utifrån Concordia Self-Study Bible. Det är inte lätt att tolka alla detaljer, och en svårighet finns i att det finns olikheter mellan den hebreiska texten och Septuaginta. Håll likväl i minnet att detaljerna i beskrivningarna inte är det väsentliga. Vi ska återkomma till det väsentliga senare. Men låt oss nu en stund dyka ner i detaljerna. Vi ska se att mycket påminner om de två första templen, men det finns också tydliga skillnader. Ritningen är som en karta med norr uppåt, öster till höger. Det gjordes en mätning av en man som såg ut att vara av koppar. Han hade ett snöre av linne i sin hand och en mätstång. Mätstången var 6 alnar lång. Det finns olika angivelser av hur lång en aln kunde ha varit på den tiden, men vi säger för enkelhetens skull att den motsvarade en halv meter. Mätstången var alltså 3 meter. Det är en modul som beskriver många detaljer, till exempel murens tjocklek och höjd. De 7 trappstegen upp till tempelområdet var också 3 meter breda. Det finns både i norra, östra och södra delen av muren och de här kamrarna som finns där vid muren. Hela tempelområdet var 500 alnar, eller 250 meter. Tempelsalen var 20 meter gånger 10 meter. Det innersta rummet, alltså det allra heligaste, hade en bredd på 10 meter. Det var samma som i tabernaklet och i Salomos tempel. Hesekiel gick själv inte in dit, för det fick bara överste prästen göra. Han iakttog mannen med mätstången när han mätte storleken. En intressant detalj här är att det inte fanns någon förbundsark i det allra heligaste. Jesus har burit fram sig själv som offer en gång för alla. Det finns intressanta och detaljerade byggnadsbeskrivningar av de 3 våningarna som tempelhuset har. Talen har ofta en symbolisk funktion. Bredden av tempelbyggnaden var 100 alnar, eller 50 meter. 100 är ett tal som står för fullkomlighet. Det nämns inget om kopparhavet som beskrivs i första kungaboken 7. I Salomos tempel var det 5 meter i diameter. Det finns textproblem lite här och var, och ett finns i avsnittet 42, 15-20. Här kommer vi ut på platsen runt om tempelområdet. Enligt den hebreiska texten är området en fyrkant med sidan 500 stänger. En stång var 6 alnar, alltså i områdets sida 3000 alnar eller 1,5 kilometer. Flera bibelöversättningar, bland dem Bibel 2000, använder Septuagintas tal som anger sidan till 500 alnar eller 250 meter. Men med en bokstavlig tolkning finns det ingen plats för något yttre område ens med den läsningen. Själva tempelområdet i Jerusalem är bara cirka 200 meter brett och mindre än en halv kilometer långt. En kvadrat med 1,5 kilometer sida går inte att få in i Jerusalem, allra minst på Tempelberget. Inte ens en kvadrat med 250 meters sida. Geselius, som i sitt bibelverk använder den hebreiska textens mått 3000 alnar, skriver att det här visar att det handlar om ett andligt tempel. Runt om hela platsen finns en yttre mur. Den skiljer det heliga från det som inte var heligt. Alltså det område som hedningarna fick beträda. Hur vi än tolkar måtten för hela platsen handlar det om en kvadrat. Det är en beskrivning av fullkomlighet. Men nu får vi lämna några intressanta detaljer som man kan studera i texten. Och så går vi över till den andliga dimensionen. Höjdpunkten i beskrivningen av templet kommer i kapitel 43. Hesekiel förs till den port som vetter åt öster. Han återupplever två tidigare händelser. Den första när han kallades vid floden Kebar i kapitel 1 och när han sen ser Herrens härlighet ute på slätten i 3:23. Och det andra är hur Gud övergav templet och staden. Han hade lämnat templet genom den östra porten och stannat på berget öster om Jerusalem. Nu återvänder Guds härlighet genom den östra porten så att han som hade lämnat templet mot öster också skulle återvända från öster. Det här med berget öster om Jerusalem därifrån Gud ska återvända har man ju i en del sammanhang också tänkt så att Jesus ska komma till Oljeberget och därifrån ska han komma till sitt tempel och kanske bygga upp det. De exakta beskrivningarna av templet som Gud förmedlar via Hesekiel har två syften. Det första är att de skulle påminna Israel om deras synd och oförmåga att tjäna sin ofullkomliga Herre. De skulle också hålla fram idealbilden av gudstjänsten som något att sträva efter i framtiden så att de inte åter skulle avfalla från Gud. Han skulle inte lämna dem igen. Hans fullkomlighet visade sig i allting i det perfekt framställda templet. Hans folk skulle också ha fullkomlighet som sitt ideal. Gud har inte ändrat sig. När han visar sin nåd är det inte för att han har ändrats från hämndens Gud till nådens Gud. Hans vrede brinner fortfarande över synden, men den som ångrar sin synd får se hur Gud alltid vill förbarma sig över sina skapade och återlösta människor. Även om vi vänder ryggen till Gud och hans vrede utgjuts över oss, finns hans kärlek och längtan efter att föra oss tillbaka till sig kvar. Han ändrar sig inte, men han förändrar oss. Det är samma Gud som hade uppenbarat sig för Hesekiel 20 år tidigare, som nu återvänder. Genom Hesekiels syner visar Gud att han väntar sig att hans folk ska se och erkänna att han är helig och att de ska få se en modell för sin gudstjänst och sina liv så att de inte mer avfaller från Gud. Vi ska se på lite symbolik. Altaret beskrivs som det centrala i templet. Det är inte längre förbundsarken i det allra heligaste, för den fanns inte i det här templet. Altaret i våra kyrkor med korset som symbol för det offer Gud verkställde för vår frälsning påminner om att synden krävde rening genom offer. Korset på Golgata är för oss en påminnelse om det offer som en gång för alla bars fram som ett evigt gällande offer. I anvisningarna för offren betonas starkt att offerdjuret måste vara felfritt. Det är en förebild för att Jesus, det verkliga offret, skulle vara utan synd. Också vår gudstjänst ska vara ren, på samma sätt som altaret skulle renas, vilket den kan vara bara när den sker i Jesu namn. Kapitel 44 innehåller anvisningar om prästernas tjänst. Den symbolik som fanns i Gamla testamentets gudstjänster har till stor del gått förlorad i vår tid. Gamla testamentets gudstjänstfirande folk kunde vandra in och ut genom i templet och se de konkreta påminnelserna om Guds trofasthet och bli påminna om att deras liv tillhör Gud. Vi har i vår tid förlorat mycket av rikedomen i den gamla tidens symbolfunktioner, som har bevarats bättre, till exempel i de östliga kyrkorna. De levitiska prästerna som härstammar från Sadok, präst under David tillsammans med Ebiatar, ska gå in och få komma nära, alltså utföra de prästerliga offren. Sadok hade varit trogen mot Guds ord, och så är också troheten mot Guds ord det avgörande kriteriet för att en ledare i Guds församling ska få tjänstgöra inför Gud. Paulus lär oss i Efesierbrevet 2 att vi som renade i Jesu blod får komma nära. Och det är inte längre någon skillnad på hedningar och judar. Det gäller alla kristna. Det finns många avsnitt som lär oss hur vi ska låta Guds ord leda oss i våra tjänster i församlingen och i vårt vardagsliv. Hesekiel ger varningar för att tro oss vara för fina att utföra till synes simpla uppgifter. Det finns utsagor om Guds helighet som påminner oss om att skilja mellan det heliga i vårt vardagsliv och när vi samlas till gudstjänst. Och det finns också ord till församlingen om att försörja dem som kallats till det heliga ämbetet med ordet och sakramenten. Även om kapitel 45 egentligen faller utom ramen för det här föredraget ska vi helt kort se hur Hesekiel ges instruktioner om hur landet ska fördelas genom lottkastning. Det ger en klar fingervisning hur hela synen ska tolkas. Bilden till vänster ger en översikt över landet med en förstorad detaljbeskrivning av det område där templet ska ligga. Mitt i landet finns tempelområdet, men det finns inte i Jerusalem, utan i ett område norr om Jerusalem som är tilldelat prästerna. Det jordiska Jerusalem är inte platsen för det nya, fullkomliga templet. Alla stammar har lika stor portion av landet. I Guds rike ska alla Guds barn ha samma rättigheter, samma välsignelser och samma rätt att vara tillsammans inför Gud. Jude och grek, hedningar och judar, slavar och fria, män och kvinnor. Folk av alla folk och stammar och länder och tungomål ska i himlen stå inför tronen och prisa sin Herre och frälsare. Det är intressant att jämföra listor över de 12 stammarna. Det finns ju i Moseböckerna där Jakobs 12 söner räknas upp, och det finns senare när landet fördelas. Och sen finns det också i Uppenbarelsebokens 7 kapitel en sådan lista. Men ingen av de här listorna stämmer med Jakobs söner, inte heller den som Hesekiel räknar upp. Och det stämmer inte heller med Israels 12 stammar när Josef hade delats i Manasse och Efraim. Det visar att de ska tolkas symboliskt. Så ska vi se lite på källflödena i kapitel 47. Där beskrivs hur källor flödar ut från trösklarna i templet. Här ser vi att det handlar om ett andligt sammanhang. Ju längre man kommer från templet, desto djupare blir vattnet. Först går vattnet till vristen tills man kommer 5 kilometer från templet. Sen går det till knäna. Sen stiger det till höfterna, och efter 20 kilometer kan man inte längre vada, utan måste simma. Källan som flödar fram är bekant från psalm 46 i Saltaren. Guds välsignelse flyter fram när folket lyssnar till Guds ord, och den fördjupas efter hand när människor grips av ordet och för det vidare. Flödesvattnet renar allt, så att också döda havet blir sunt. Vi ska också se på det återskapade paradiset. I 47:12 finns en beskrivning som starkt påminner om Uppenbarelseboken. Och vid strömmens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna och deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt, för deras vatten kommer från helgedomen. Deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom. Och jämför med Uppenbarelseboken 22:2. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt 12 gånger. Varje månad ger det sin frukt. Och trädets löv ger läkedom åt folket. Låt oss försöka sammanfatta. Jerusalem hade en gång varit platsen där Gud bor. På grund av att hans folk hade övergett honom blev han tvungen att överge den. Han beskriver genom Hesekiels symbolhandlingar och profetior i klartext varför han måste göra det. Det främsta tecknet var att han lämnade sitt tempel, där han skulle bo ibland sitt folk. Han lämnade templet och staden till förstörelse. Men han hade inte lovat att överge sitt folk, eller han hade lovat att inte överge sitt folk. Han har inte gett upp trots att hans folk har övergett honom. Han ska själv komma till dem och bli deras herde. Och så beskriver han hur hans återkomst ska bli, alltså Messias ankomst. Beskrivningen av templet blir nu en bildlig framställning av hur det här ska ske och hur hans rike ska upprättas. Många menar att templet ännu ska byggas upp efter Hesekiels ritningar. Varför byggde inte Zerubbabel upp det andra templet efter Hesekiels ritning? Nej, det är inte gjorda så att man kan lämna den till en byggnadsingenjör som gör arbetsbeskrivningar och detaljritningar. Särskilt märker vi det här av beskrivningen av hur staden och omgivningarna ser ut. Det finns ingen chans att få plats för det i det fysiska Jerusalem av idag. Hesekiels budskap slutar cirkeln i kapitel 48. På grund av folkets otrohet har Gud lämnat templet och Jerusalem. Men han lovade återställa och förnya allt. Hesekiel såg hur Gud återvände för att vara med sitt folk för evigt. Han kom som Immanuel, sonen som heter Gud med oss. Men ännu var det en syn. Johannes hade sett Immanuel med sina egna ögon. I Uppenbarelseboken 21 och 22 såg han en vision av det nya Jerusalem som kom ner från himlen och Gud skulle vara med sitt folk. Han skulle torka bort alla tårar. Ingen död skulle finnas. Herren skulle vara deras tempel och staden skulle lysas upp av Guds härlighet. Också Johannes såg det himmelska nya Jerusalem bara i sin vision. Vi väntar på att få se profetiorna uppenbaras i en härlighet som vi inte kan föreställa oss annat än med att se på bilder. Och det är härliga bilder. Hesekiels tempel behöver inte byggas upp på denna jord. Herrens folk är templet. Här på jorden är det ofullkomligt, men Jesus är själv med enligt sitt löfte. På den dagen när han kommer ska templet vara fullkomligt. Och där ska Herren vara, enligt Hesekiels sista ord. Herren är här. Ja, Herre, låt oss på den dagen få vara med i denna härliga stad tillsammans med dig. Amen.